Det var en gång en katt. Inte en sån där märkvärdig långhårig katt med konstigt utländskt namn, utan en vanlig svensk gråspräcklig kisse med skär nos. Och om man lyfte upp hans tassar och tittade under dem så såg man att han hade skära trampdynor också. Men sen var det sorgliga med honom att han inte hade någon svans. Ja, det var förskräckligt tråkigt. Han hade bara en stackars liten stump att vifta med när han var arg. Och det såg verkligen lite snopet ut, som ni kan förstå. Det snopaste, det var i alla fall att det var en råtta som hade bitit av honom svansen. Ni trodde kanske inte, men så var det verkligen. En dag när vår kisse var bara några dagar gammal och knappt kunde röra sig än, så kom en stor otäck råtta som nästan var större än kattungen själv och knep av honom svansen med sina vassa tänder. Det där fick alla katterna i hela trakten veta. Och ni må tro att de skrattade och gjorde narr av den stackars svanslösa kissen.
Har ni sett på katten som inte har någon svans? Ynkligare kisse väl aldrig någonsin fanns. Vi har fina långa svansar, därför glada nu vi dansar. Men svanslös, han får inte bli med ut i vår dans.
Och ibland hände det att de tog i ring och dansade runt honom medan de sjöng den här visan. Det var inte precis snällt av dem, eller vad tycker ni? Svanslös, han satt där mitt i ringen och slickade sig om nosen och såg förlägen ut. Ibland försökte han väsa lite, men han hade inte lärt sig väsa riktigt bra än, och de andra bara skrattade åt honom. Och så sjöng de andra versen också, och den var ännu elakare.
Har ni hört att råttan bet av en stackars svans? Råttan stred mot katten och segrade med glans. Annars brukar alltid kissen knipa råttan, du är vissen. Och därför får du inte bli med ut i vår dans.
Ja, den här missen hade inte alls roligt. Men en dag, det var den dag då han fyllde precis 7 veckor, då hände någonting. Det kom en farbror farande med bil till bondgården där missen bodde. Han ställde sin bil på gården och bildörren stängde han inte riktigt efter sig. Det såg katten och han spatserade fram till bilen och hoppade upp på fotsteget och tittade nyfiket in. Det här var ju ett väldigt fint tillfälle att få se hur en bil såg ut inuti. Och han klev in och kände sig snart riktigt hemmastad bland alla spakar och grejer. En trasselsudd som låg där fick han tag i, och den bet han och slet i och bollade med och låtsades att det var en liten råtta. Sen fick han syn på en tofs som hängde i ett snöre framför bilens bakfönster. Och den måste han förstås slå till med tassen, och så bet han i den och drog i den, och då drogs rullgardinen ner för fönstret. När han släppte tofsen åkte gardinen upp med en väldig smäll. Då blev svanslös lite rädd, och nu hade han inte lust att leka mera. Istället la han sig bekvämt till rätta i bilens sköna mjuka baksoffa och slöt ögonen och mådde gott. Han kände sig väldigt stolt. Det var säkert ingen av de andra katterna på gården som hade legat i en bilsoffa. Men rätt vad det var kom den där farbrorn och klev in i bilen. Det var för sent för katten att kunna komma ut, så han kröp ihop i ett hörn och tänkte: jag ligger väl stilla här så får jag se vad som händer. Farbrorn där framme började trampa på pedaler och dra i spakar och bära sig åt. Och bilen började morra så att missen kände sig riktigt kuslig. Men så satte bilen iväg. Den for lilla vägen ner till landsvägen och sen körde den landsvägen fram med väldig fart. Oj vad det gick! Svanslös tittade ut genom rutan och såg hur träd och buskar och telefonstolpar och röda stugor dansade förbi där utanför. Han riktigt ryste. Vart var han egentligen på väg? Vad skulle det bli av honom? Så småningom blev det allt flera hus på båda sidor av vägen. Först villor med trädgårdar, senare stora stenhus som sträckte sig långt upp mot den blåa himlen. Och allt fler och fler bilar mötte dem. Det var tydligen stan det här som Misse hade hört talas om ibland där hemma på gården. Plötsligt stannade bilen och farbrorn klev ur och smällde igen dörren efter sig. Svanslös sträckte på halsen och tittade efter honom. Han gick in i en affär. Katten såg skyltfönster fulla av korvar och skinkor och han kände sig riktigt hungrig. Det dröjde en stund så kom farbrorn igen och nu hade han några stora paket i famnen. Han slängde dem i baksätet. Kissen gjorde sig så liten som möjligt i sitt hörn och farbrorn såg honom tydligen inte. Han satte sig vid ratten igen och körde vidare. Svanslös nosade försiktigt på paketen. Det luktade verkligen gott om dem. Synd att det var så mycket papper om matvarorna att man inte kunde knipa sig en endast liten bit. Nu fick han nöja sig med att nosa och hungrigare blev han. Bilen stannade igen och nu förstod Svanslös att de var framme. Farbrorn klev ur, öppnade bilens bakre dörr och började plocka åt sig paketen. Och nu upptäckte han kattungen i hörnet. Vad i alla dagar, sa han. Vad är du för en?
Mjau,
sa katten. För något annat hade han egentligen inte att säga. Jaså, man har gratis passagerare också, sa farbrorn. Det var ett långt och konstigt ord som Kisse inte begrep. Men han tyckte det var bäst att svara i alla fall. Så han sa mjau en gång till. Nåja, det är väl bäst att du får komma med upp så får vi se vad vi kan göra med dig, sa farbrorn. Och så tog han katten i nackskinnet och stoppade ner honom i sin högra rockficka. Där var mörkt som i en källare. Inte för att Kisse var mörkrädd, men det var verkligen inte alls trevligt att ligga i den där fickan och inte veta vad som skulle hända. Vi får se vad vi kan göra med dig, hade farbrorn sagt. Det lät kusligt. Och Kisses lilla hjärta bultade fort. Det lät nästan som om farbrorn hade en klocka i sin rockficka. Men farbrorn kom upp till sin våning och lämnade ifrån sig sina paket och sen plockade han upp kattstackaren ur fickan. Svanslös såg sig omkring med stora förskrämda ögon. Han såg flera nya människor, en tant och en liten flicka och en pojke. Här ska ni få se vad som låg i min bil, sa farbrorn och skrattade. Jag var inte rädd, lilla Misse. Vi ville inget ont, fortsatte han. Och katten kände sig strax lite lugnare. O, pappa, ropade flickan. O, vad han är söt. Får jag ta honom, snälla pappa? Låg katten i bilen, sa du, sa tanten. Hur kunde katten ligga i bilen? Nog hade det varit klämmigare med en hund, sa pojken. Och den där har ju inte svans en gång. Titta, har ni sett ett sånt fånigt lite handtag han har bak till? Jag tycker han är söt, ja, sa flickan och pussade katten så ivrigt att han måste skaka på huvudet, precis som om han hade varit ute i regnväder. Och så blev bondgårdskatten en stadskatt och han blev döpt till Pelle, för det var tråkigt för honom att bara heta Svanslös, tyckte flickan. Flickan hette Birgitta och hon var 10 år. Nu är jag din mamma, förstår du, sa hon till Pelle. Och nu måste du vara en riktigt snäll och fin kisse så att du får stanna kvar hos oss.
Ja,
sa Pelle. Du måste ha rosett på dig, sa Birgitta, så man ser att du är en fin katt. Och så band hon ett rött sidenband om halsen på Pelle och knöt en vacker rosett. Det tyckte han inte så värst mycket om och när han blev ensam försökte han krafsa bandet av sig. Men det gick inte. Nåja, tänkte Pelle, lite obehag får man väl underkasta sig. Annars tycks de ju vara snälla. Ja, de var riktigt snälla mot honom. Han fick färsk strömming och ett fat med god mjölk. Och han fick en korg med kudde att ligga på. Och han fick ett nystan att leka med. Och han längtade inte alls tillbaka till sin bondgård. Birgitta ville ha Pelle i sitt rum på natten. Men jag har läst om lekfulla kattungar som har rivit sovande barn, sa Birgittas mamma. Det var det dummaste jag har hört, tänkte Pelle. Och Birgittas pappa tyckte visst detsamma, för han sa: Nej, vet du, det tror jag då inte är så farligt. Den där gynnan ser då ganska fridsam ut. Och när han lät korvarna vara i fred i bilen så rör han nog inte heller Birgitta. Jag tror nog att vi kan ställa in hans korg i Birgittas rum. Hör du, Pelle, vi kan väl lita på dig.
Miau,
sa Pelle. Redan klockan 5 på morgonen vaknade Pelle och kände sig alldeles utsövd. Han sträckte på sig och gäspade så att man kunde ha stoppat in ett stort juläpple i gapet på honom. Om det hade varit jul, så att det hade funnits juläpplen. Pelle började tvätta sig noga och ordentligt. Att tvätta sig, det var nästan det roligaste han visste. I synnerhet att tvätta sig i ansiktet. Det hade han nyligen lärt sig. Och det gick riktigt bra nu. Birgitta sov. Och alla andra sov. Men Pelle var vaken och pigg. Han hade inte alls lust att lägga sig i sin korg igen. Så han beslöt sig för att ge sig ut på en liten upptäcktsfärd. Dörren till rummet intill Birgittas stod lyckligtvis på glänt. Och med hjälp av nosen fick Pelle upp den så att han kunde komma ut. Han gick omkring och nosade i alla hörn. På ett bord stod många intressanta saker. De måste han titta lite närmare på. Aj, aj, aj! Där råkade han slå omkull en vas. Vattnet rann över bordet ner på golvet. Pelle blev våt på en tass. Det var inte trevligt. Han fortsatte sin vandring och kom ut i tamburen. Där hängde en räv och såg dum ut. Pelle tog ett skutt upp, men nådde den inte. Han försökte gång på gång, men räven hängde kvar på det mest retsamma sätt. Pelle blev arg och försökte vifta med sitt lilla handtag. Han trampade med framtassarna. Och så samlade han sig till ett riktigt jätteskutt och fick verkligen tag i yttersta spetsen av rävens svans så att hela räven åkte ner på golvet. Nu fick han skojet. Han rullade runt med räven och bet och slet i honom. Han morrade och fräste och spottade. Men räven sa ingenting, utan han lät behandla sig hur som helst utan att mucka. Till slut tröttnade i alla fall Pelle. Han gav Mickel en avskedsklapp, slickade sig om nosen efter väl förrättat arbete och begav sig tillbaka till sin sköna korg. Snart sov han sin söta sömn. Nästa morgon blev det en uppståndelse. Vad har hänt, ropade Birgittas mamma. Har det varit tjuvar här? Se på vasen. Och den fina bordsskivan är alldeles förstörd. Men så fick hon se sitt misshandlade rävskin och då förstod hon. Jaså, är det du ditt lilla odjur som har varit framme, sa hon till Pelle. Stackars Pelle satt i ett hörn och såg skuldmedveten och olycklig ut. Fy Pelle, sa alla åt honom. Fy Pelle, vad har du gjort? Det är nog bäst att han får fara tillbaks till landet, sa Birgittas mamma. Honom tycks man inte kunna ha i möblerade rum. Men då började Birgitta gråta och hon bad så mycket för sin lilla kisse att mammas hjärta väknade. Nå, han får väl stanna, sa hon, men gör han några dumheter igen så kan vi inte ha honom kvar. Hör du det, misse, sa Birgitta och nöp Pelle försiktigt i örat. Du får inte göra några dumheter.
Miau,
sa Pelle. Hans korg flyttades ut i köket på kvällen, för något straff skulle han ha. Här kan du ligga och begrunda dina synder, sa Birgittas mamma till honom. Ja, för all del, köket var inte otrevligt det heller, och Pelle kröp ihop i sin korg och mådde ganska gott. Nu hände det sig att Birgittas mamma var ute i köket och strök en del näsdukar på kvällen. Hon använde ett elektriskt strykjärn och, kan man tänka sig, hon glömde alldeles bort att ta ur sladden ur kontakten när hon lämnade köket. Och där stod strykjärnet och blev varmare och varmare. Pelle vaknade fram på natten och kände en märkvärdig lukt. Det osade alldeles förskräckligt. Pelle tittade sig omkring och då såg han att det glödde om strykjärnet och bordet var alldeles sönderbränt och det småpyrde i näsdukarna och rykte om en tidning som låg där. Och rätt vad det var slog det upp en stor flamma och den spred sig med väldig fart. Den nafsade tag i gardinerna och hela köket stod i ljusan låga. Nu blev det fart i Pelle. Han rusade vettskrämd fram och tillbaka. Ingenstans kunde han komma ut. Dörrarna var stängda åt alla håll. Då satte Pelle igång med sin allra ljudligaste specialjamning. Om du har hört en katt jama riktigt ordentligt någon gång, då kanske du kan tänka dig hur Pelle jamade nu. Ja, jag kan inte härma den gång. Birgittas pappa vaknade och Birgittas mamma vaknade. Det var förskräckligt vad katten låter illa, sa pappan. Vad kan det vara med honom? Det är bäst att du går ut och tittar, sa mamma. Det kanske är tjuvar i köket. Pappa tassade ut i tofflorna. Och ni kan tro att han blev förskräckt när han öppnade dörren till köket och rök och lågor slog emot honom. Pelle var inte sen att kila ut och Birgittas pappa rusade till telefonen och ringde efter brandkåren. Det blev ett liv. Brandkåren kom, tjutande och visslande. Hela huset vaknade, rullgardiner for upp, fönster öppnades, ansikten stack ut. Och ja, det var inte så farligt med eldsvådan. Elden hann inte sprida sig utanför köket och den blev snart släckt av raska brandsoldater. Men nästa dag blev Pelle firad så att han kände sig riktigt generad. Alla smekte honom och klappade honom och kallade honom för duktig misse. Och på eftermiddagen samlades hela familjen i vardagsrummet. Alla såg mycket högtidliga ut, tyckte Pelle. Vad är det egentligen med dem, tänkte han, där han satt hos Birgitta. Nu satte sig Birgittas pappa vid pianot och spelade en väldigt bullrig marsch. Det lät inte särskilt vackert, tyckte Pelle. Men sen ställde sig Birgitta med Pelle i famnen mitt på golvet. Och framför henne ställde sig hennes pappa. Och så sa han med högtidlig stämma. Kära Pelle, du har i natt genom ditt raska ingripande förhindrat en svår eldsvåda. Och därför tilldelar jag dig nu denna medalj. Och så satte han fast en gyllene medalj vid Pelles sidenband. På medaljen stod det för berömliga gärningar. Och Birgitta hade köpt den i en leksaksaffär för 25 öre. Birgittas bror Olle blåste en fanfar på sin julklappstrumpet. Och så skakade pappan tass med Pelle. Pelle tyckte att det hela var lite konstigt. Men han kände sig mycket stolt och glad förstås. Det bästa var ändå att han fick ett fat med fet, härlig grädde sen. Den vispade han i sig med sin rosenröda tunga så att det stänkte åt alla håll. Men den där medaljen, den ställde till en hel del trassel. Det började med att Pelle Svanslös en morgon när han var ute och gick mötte katten Måns som bodde i ett av grannhusen. Måns stannade och tittade stint på Pelle. Vad är det för en peng som hänger och dinglar på ditt halsband, sa Måns. Det är ingen peng, sa Pelle. Det är en medalj. Och den har jag fått för att jag har släckt en eldsvåda. Då skrattade Måns försmedligt. Du, sa han. Har du släckt en eldsvåda? Det var det löjligaste jag hört. Men jag skulle vilja råda dig till att ta av dig den där pengen, för den ser dum ut. Jag har fått medaljen av Birgittas pappa, sa Pelle, och jag tänker ha den på mig så länge jag vill. Jasså, sa Måns långsamt och eftertryckligt. Jasså, du tar inte av dig pengen. Nå, då får vi väl se hur det går. Och så gick Måns sin väg med ett ilsket morrande. Och när han hade gått en liten bit vände han sig om och väste. Och så sa han en gång till. Du får väl se hur det går. Men Pelle stod kvar och torkade en tår ur ögonvrån med sin tass. Han kunde inte förstå varför Måns tyckte att hans medalj såg dum ut. Måns var ingen snäll katt. Han ville gärna ställa till bråk om han kunde. Och nu sökte han upp två andra katter som hette Bill och Bull och som bodde i ett gammalt skjul på en bakgård. Och till dem sa han. Här går en mallig liten katt omkring på gatorna med peng på halsen. Det ser dumt ut och det måste bli ett slut på det. Vad ska vi göra? Bill lade sin panna i djupa väck. Bull kliade sig betänksamt med tassen bakom örat. Det var allvarligt det här, sa Bill. Det var en allvarlig historia det här, sa Bull. Se, Bull brukade alltid säga efter vad Bill sa, fast han ändrade lite grann på orden. Någonting måste göras, sa Måns. Men vad, sa Bill? Ja, vad ska göras, sa Bull. Jag vet, ropade Måns plötsligt. Vi skriver en insändare. Den här saken måste minsann alla katter ha reda på. Här måste statueras ett exempel. Det sista var ett mycket fint uttryck som Måns hade lärt sig dagen förut på årsmötet i föreningen FFFS. I hemlighet kan jag tala om för dig att FFFS, det betyder framför färsk strömming. Ja, ni vet nog vad insändare är. Det är ju små brev som de stora människorna brukar skriva till tidningarna. Där de klagar på att det ligger bananskal på gatorna och på att bussarna är fulla och sånt. Och sen trycks de där breven i tidningarna. Och det tycker de stora människorna är skojigt, för på så vis blir de ju riktiga författare. Katterna har nu en egen tidning som heter Katternas dagblad. Och den är så liten att vi människor inte kan se den. Inte ens med förstoringsglas. I Katternas dagblad skriver i alla fall katterna sina insändare, precis som människorna gör i sina tidningar. Och nu skrev Måns en insändare. Och när alla stadens katter nästa morgon öppnade sin tidning så läste de det här. Förargelseväckande katt. Herr redaktör, här i staden finns det en katt som går omkring och ser mallig ut med en peng på halsen. Sådant borde inte få förekomma. Till på köpet har den här katten ingen svans. Jag frågar, vilket är finast, att ha peng eller att ha svans? Den som inte har svans har sannoliken ingenting att skryta över. Jag vill rikta en kraftig maning till alla att imorgon bitti klockan 7, när den där katten tar sin morgonpromenad, samlas i slottsbacken och protestera mot denna katts irriterande skrytsamhet. Vän av ordning. Pelle var så liten att han ännu inte var prenumerant på Katternas dagblad, och förresten hade han inte lärt sig läsa än. Så han anade ingenting när han nästa morgon spatserade iväg på sin vanliga promenad. Han hade fått sitt fat med mjölk och var nöjd och mätt, och medaljen hade han på sig. Som vanligt begav sig Pelle till slottsbacken. Där trivdes han så bra. Och det fanns så många träd att klättra upp i om någon dum hund plötsligt skulle dyka upp. Pelle spankulerade omkring och nosade då och då på en sten eller en kvist eller en papperslapp. Inte en katt syntes till, och inte en hund, och inte en människa. Det var fridfullt och skönt. Men rätt vad det var hördes ett ilsket jamande, och ett katthuvud stack fram bakom ett träd, och där stack ett annat fram, och där ett, och där ett. Och innan Pelle skulle kunna ha räknat till 3, om han hade kunnat räkna, var han omgiven av en 20-30 katter. Svarta katter och vita katter. Gråa och bruna och spräckliga katter. Och alla såg de arga ut. Och från ett och annat håll hördes ett dovt morrande. Pelle kröp ihop och kände sig ännu mindre än han i verkligheten var. Men nu tog alla katterna varann i tassarna och dansade i ring runt Pelle. Och sen rusade de på stackars Pelle och rev av honom sidenbandet med medaljen. Pelle kunde inte ens tänka på att försvara sig mot en sån massa stora katter. Fy, en sån slarvig misse som har tappat sin medalj, sa Birgitta åt honom när han kom hem. Ja, vet du misse, nu får du också gå utan medalj hädanefter.
Miau,
sa Pelle och tänkte att på sätt och vis så var det ju ganska skönt att slippa ha den där medaljen dinglande om halsen. En dag hade den elaka katten Måns stor födelsedagsfest i skjulet vid Åsgränd. Där var Bill och där var Bull och där var Fritz och Frida och Rickard från Rickomberga. Och Murre från Skogstible var också där. Han hade följt med bussen in till stan. Han hade legat på busstaket utan att chauffören hade märkt honom. Pelle Svanslös var inte bjuden, det förstår man ju. Men han hade skickat telegram på katternas lyxblankett 5. Den där blanketten där en belåten katt sitter i en blomstervagn och kör två råttor med gyllene tömmar. På telegrammet stod den här versen. Hjärtliga lyckönskningar på födelsedagen. Ät nu inte så ni får ont i magen, Pelle. Han är sig lik, morrade Måns. Han ska försöka göra sig kvick jämt, den där svanslösingen. Egentligen borde man skicka ett svarstelegram. Sköt dig själv, borde man telegrafera. Det skulle jag minsann göra om det bara inte vore så pass dyrt. Ja, det är dyrt att telegrafera, sa Bill. Telegrafera är inte billigt, sa Bull. Nej, telegraferar gör jag inte, men han ska nog få betalt, sa Måns och bet huvudet av en strömming. Läcker strömming det här, sa Rickard från Rickomberga. Du har slagit riktigt på stort idag, Måns. Ja, jag hade aldrig sett såna delikatesser, sa Frida och slickade sig ett par tag om nosen. Jag försäkrar att kungens katter kan inte ha bättre mat än den du bjuder oss på. Måns såg mycket belåten ut och han sa inte emot Frida. Det här fläskkotletsbenet är som en dröm, sa Frida och blundade. Och Måns såg ännu belåtnare ut. Jag ser det var det säkert att finfina födelsedagskalas kunde han ordna. Men när alla var mätta och hade tvättat sig omsorgsfullt, då skulle man hitta på någonting att göra. Jag kunde ju alltid berätta några lagårdshistorier från Skogstibble, sa Murre. Har ni till exempel hört hur det gick till när Majros sparkade omkull mjölkflaskan så att all mjölken rann ut? Snälla Murre, sa Rickard. Den där berättar du varje gång vi träffas, så nu tycker jag att vi kan slippa den. Jaha då, för all del, sa Murre från Skogstibble och såg förskräckligt stött ut. Jo då, är det så att mina historier inte passar härskapet så inte är jag den som ska truga dem på er. Åh nej, ni kan berätta era historier själva. Varsågod och sätt igång bara. Nej, jag vet, sa Fritz. Vi ska leka allmänbildning. Ja, det måste vi, sa Frida, annars blir det ju ingen riktig bjudning. Bra idé, sa Måns. Vi delar upp oss i stan och landet. Det blir orättvist, sa Murre. Menar du att jag ensam ska ställa upp mot er allihop? Nej, Rickard från Rickomberga, jag hör till landet också, sa Måns. Gör jag, sa Rickard. Åh nej tack, jag räknar mig allt till stan. Ja, det får du vara vänlig att komma ihåg. Så jag är rädd att Murre från Skogstibble blir ensam i sitt lag. Men då är det väl bäst att vi struntar i att ha lag, kvittrade Frida. Vi tävlar var och en för sig, det blir lika roligt. Nu frågar jag första frågan, och den ska naturligtvis födelsedagsbarnet ha. Nå, Måns, kan du säga hur många dagar det är i oktober? Hur var det du sa, sa Måns. Jag frågade hur många dagar det är i oktober, sa Frida. Jag är inte med och leker, sa Måns. Så jag har tänkt vara domare, för någon måste ju uppoffra sig och vara det också. Så du får vara snäll och fråga någon annan. Rickard kan nog svara. Det är 30 dagar i oktober, sa Rickard. Kanske så ser det ut i Rickomberga, sa Frida. Men i stan brukar vi räkna med 31. Det där är väl inte allmän bildning, sa Rickard. Men nu ska jag fråga en lätt sak. Hur många tår har en råtta? 18, ropade Måns kvickt. Ja, det var rätt, sa Rickard. Men du sa ju nyss, Måns, att du inte är med, så du får inte svara. Ja, visst, det var sant, det sa Måns. Nåja, ställningen är i alla fall nu den att jag har en poäng och ingen annan har någon poäng. Här har jag en bra fråga, sa Murre. Hur många bås är det i lagorn hemma? Äsch, hur ska vi kunna veta det, sa Fritz. Det är 14, sa Murre. Herr domare, jag ska be om en poäng. Det här blir orättvist, sa Fritz. Man ska väl inte ha poäng när man svarar på sina egna frågor? I så fall så ska jag ha en för oktober, sa Frida. Nej, sa Måns. Poängställningen är fortfarande en för mig och noll för alla andra. Nästa fråga. Vad är min klocka när domkyrkans klocka är 7, sa Fritz. Så dumt, sa Måns. Hon är naturligtvis också 7, sa Rickard. Ja, det är självklart, sa Bill. Klart som dagen, sa Bull. Nej, hej, för min klocka stannade på 16:45 för ett år sedan. Och där har hon stått sedan dess, sa Fritz. Frida fnissade högljutt, men alla de andra såg arga ut. Det där är inte allmänbildning, sa Rickard. Ställningen är en poäng för mig och noll för alla andra, sa Måns med viktig min. Måns leder, sa Bill. En mot noll, sa Bull. Men nu har jag en fin idé, sa Måns. Vadå, sa de andra? Jo, nu vet jag ett utmärkt sätt att knosa till Pelle Svanslös. Vi ska anordna en stor offentlig allmänbildningstävling och inbjuda honom att vara med. Men tänk om han skulle vara duktigare än vi, sa Fritz. Tänk om han skulle vinna, sa Frida. Ja, då vore det inte så mycket glädje med tävlingen, sa Rickard från Rickonberg och putsade sin päls ett tag. Jag ska nog ordna att han inte vinner, sa Måns med ett ondskefullt leende. Lita på mig, ni. Men hur tänker du göra, sa Murre? Först och främst ska naturligtvis jag, i egenskap av traktens ledande katt, vara tävlingsledare och domare, sa Måns. Den saken behöver inte diskuteras. Naturligtvis inte, sa Bill. Det skulle bara fattas det, sa Bull. Nå, sa Måns. Sen är det fråga om vilka som ska deltaga. Jag föreslår utom Pelle, Fritz och Frida och Rickard och Murre. Jag ser för min del kommer det an på om jag kan komma med någon buss in till stan, sa Murre från Skogstible. Får inte vi vara med, Bull och jag, undrade Bill. Ja, hur går det med Bill och mig, undrade Bull. Ni kan inte få vara med, sa Måns, för ni är för dumma. Ja, vi är nog för dumma, sa Bill. Fördumma är just vad vi är, sa Bull. Just det, sa Måns. Men sen, förstår ni, så hade jag tänkt ordna det så att jag ger Pelle de allra svåraste frågorna som han omöjligt kan svara på. Och ni får för säkerhets skull veta svaren på era frågor i förväg. Sen kommer Pelle att få stå där med skammen. Han som alltid brukar skryta med att han vet så mycket. Det här blir genomroligt, sa Rickard från Rickonberga. Hitta på riktigt svåra frågor åt honom, sa Murre från Skogstible. Pelle Svanslös blev mycket glad och smickrad när Måns kom och inbjöd honom att deltaga i den stora allmänbildningstävlingen i gamla ladan vid Övre Slottsgatan. Det var väldigt snällt av dig att tänka på mig, sa Pelle. Jojo, sa Måns. Men det blir väl inte för svåra frågor, sa Pelle. Åh nej, sa Måns. Du som är så allmänbildad, du kommer nog att kunna svara på allting. Ja, då ses vi om tisdag då. Och efter tävlingen blir det en enkel strömming hemma hos mig. Och så gick Måns och kände sig mycket belåten. Tänk vad det gick lätt att lura Pelle. Så kom den stora tävlingsdagen. Till den gråa ladan vid Övre Slottsgatan strömmade katter i långa rader. Katterna från Åsgränd och katterna från Grop. Och från Kyrkogårdsgatan och Odinslund. Till och med gamla Maja i domkyrkotornet hade masat sig upp till Övre Slottsgatan och från Skogstible kom Murres alla släktingar. Det blev snart alldeles fullsatt i ladan. Och så klev tävlingsdeltagarna fram på estraden, nytvättade och fina. Det var Pelle och Fritz och Frida och Rickard från Rickonberga och Murre från Skogstible. Publiken applåderade, fast det hörs förstås ingen vidare bra när katter applåderar, för de har ju så mjuka tassar. Men katter har ju en god hörsel också, så nog hör de lite av applåderna i alla fall. Hade det varit en människa där så hade han nog inte hört ett dugg. Nu klev Måns fram och bugade sig. Mina damer och herrar, sa Måns. Ja, nu skulle vi ha en liten frågetävling. Eller allmänbildningstävling, eller hur man vill kalla det. Det är 5 stycken katter som ställer upp i den här tävlingen. Och av de 5 är en utan svans. Nu hörde man fnissningar från publiken. Här har jag en hög med frågekort, fortsatte Måns. Ingen mer än jag vet vad det är för frågor som står på korten. Här hostade Frida. Nu sprider jag ut korten här på bordet så här och sen när jag ska fråga väljer jag på måfå ibland korten så att det inte kan bli orättvist på något sätt. Bra, ropade gamla Maja. Rättvisa är det viktigaste av allt. Just det, sa Måns. Och det är därför jag är så noga med att allt ska gå rättvist och ordentligt till. Sen uppstår det ett ljud, eller rättare sagt ett oljud om någon säger fel. Så här låter det. Om en med svans försedd katt säger fel eller inte kan svara. Måns vände på en liten burk och man hörde ett ljud som lät precis som en papegoja. Och så här låter det när katten som inte har någon svans misslyckas. Måns vände på en annan burk och nu lät det som ett får som bräkte. Alla skrattade. Varför ska jag ha fåret, viskade Pelle. Det har du inte med att göra, fräste Måns. Ja, mina damer och herrar, fortsätter Måns högt och log ett förbindligt leende mot publiken. Så kan vi sätta igång. Damerna först, heter det ju. Och därför så får jag be Frida kliva fram först. Och nu väljer jag ut ett frågekort här. Här är första frågan. Är strömmingen fågel, fisk eller frukt? Är strömmingen fågel, fisk eller frukt? Frida hade i flera dagar gått och läst på att strömmingen är en fisk. Men nu blev hon nervös och alldeles vimsig i det lilla våpet. Så hon sa. Strömmingen är en fågel. Oj vad publiken skrattade. Murres släktingar från Skogstibble som var ganska ofina av sig och inte visste vad som passade sig i sällskapslivet. De slog kullerbyttor i förtjusningen. Men Måns såg arg ut. Tänk på vad du säger, viskade han till Frida. När du har fått lära dig alla frågorna i förväg så kunde man verkligen fordra att du svarade rätt. Sätt dig ner, dumbom. Stackars Frida satte sig och slickade sig i snopen om nosen. Nu var det Fritz tur. Jaha, sa Måns. Nu ska vi se här vad det kommer för ett frågekort. Här har vi det. Säg en sjö som innehåller ordet katt. Säg en sjö som innehåller ordet katt. Kattegatt, sa Fritz kvickt. Publiken applåderade och Måns såg belåten ut. En poäng för Fritz, ropade Måns. Nu är det Pelle. Får jag välja ett frågekort själv, sa Pelle. Åh nej, sa Måns. Här är det jag som väljer. Vi ska se här nu. Här har vi det. Här är din fråga. Vad är kattens största prydnad? Vad är kattens största prydnad? Man hörde högljudda fnissningar från publiken. Nå, upprepade Måns. Vad är kattens största prydnad? Du har 10 sekunder på dig från nu. Pelle stod tyst en liten stund och funderade med huvudet på sned. Och så sa han. Ja, jag vet inte vad din största prydnad är, men min största prydnad är min röda rosett. Pojken svarar inte alls dumt, ropade gamla Maja i domkyrkotornet. Och hon satte igång en applåd. Det var fel svarat, sa Måns argt. Det rätta svaret skulle ha varit... Svansen, det begriper ju var och en. Svansen är kattens största prydnad. Det blir ingen poäng för Pelle. Det blir poäng, ropade gamla Maja och slog tassen i huvudet på Gullan från Arkadien som satt på bänken framför. Han ska ha poäng, skrek hela publiken. Han svarade utmärkt. Ut med domaren, ropades det från flera håll. Nåja, han får väl poäng då, sa Måns ilsket. Fast orätt var det, sa han för sig själv. Nästa man, fortsatte tävlingsledaren Måns. Det är Rickard från Ryckomberga som ska ha nästa fråga. Det blir en musikfråga. Lillkryssen från Erikslund ska spela en bit. Och sen så ska Rickard säga vad det var. Alla tyckte att det var mycket spännande. Nu klev lillkryssen från Erikslund fram på estraden, bockade sig och satte sig vid pianot. Och så spelade han. Bu, bu, vita ko, har du någon mjölk? Han spelade den med en tass. Man kan spela den med två tassar också. Men det hade inte lillkryssen lärt sig än. Pojken spelar inte dåligt, ropade gamla Maja, som sällan kunde hålla sig tyst. Det ligger i släkten, sa Storkryssen, som var Lillkryssens pappa. Storkryssen tog upp en applåd och de andra klappade med. Nå, sa Måns till Rickard. Vad var det för stycke? Det var en strömmingshandlare här bor i staden, sa Rickard tvärsäkert. Det var rätt, sa Måns. Men nu buade publiken. Och gamla Maja reste sig upp och slog tassen i huvudet på Gullan från Arkadien en gång till och ropade. Domaren har fel. Det var bu, bu, vita ko, har du någon mjölk som spelades? Och det var ju mycket riktigt bu, bu, vita ko som Lillkryssen från Erikslund hade spelat. Så saken var den att Måns och Lillkryssen, de hade kommit överens om att Lillkryssen skulle spela två bitar. Först en strömmingshandlare här bor i staden och sen bu, bu, vita ko, har du någon mjölk? Och det hade Rickard och de andra gänget fått lära sig mycket noga. Men nu hade Lillkryssen glömt bort den ordning som de hade kommit överens om. Och så började han med bu, bu, vita ko. Men Rickard, han trodde att det var en strömmingshandlare här bor i staden. Så därför sa han, en strömmingshandlare här bor i staden. Jaha, det var visst något misstag här, sa Måns och såg besvärad ut. Nå, vi fortsätter. Nästa fråga är till Murre från Skogstibble. Heja Murre Tibbles hopp, en poäng vi skriver upp, ropade släkten från Skogstibble. Nåja, det får vi se, murrade gamla Maja i domkyrkotornet. På Murres kort, sa Måns, står det någonting mycket otrevligt. Det står så här. Säg en hundras. Säg en hundras. Ett och annat doft morrande hördes från publiken. Bill och Bull blev opassliga och måste gå sin väg. Men Murre svarade. Vinterhund, sa han. Han menar vinthund, sa Måns. Det blir en poäng för Murre. Åh nej, ropade gamla Maja. Fel är fel. Det heter vinthund och han sa vinterhund. Försök inte att fuska, herrarna. Inget fusk, skrek hela publiken. Det finns pudlar också. Och taxar, sa Gullan från Arkadien, som ville visa att hon kunde ett och annat också. Första ronden är slut, sa Måns och slog på gånggången. Han var på ett förskräckligt dåligt humör nu. Får vi höra poängställningen, ropade gamla Maja. Jaha, svarade Måns. Fritz har en poäng. Och sen är det visst ingen som har någon. Åjo, försök inte, sa Maja. Pelle har en också om jag får be. Ja, för han är prydlig i sin röda rosett, sa Gullan från Arkadien. Andra ronden börjar, sa Måns och slog på gånggången. Får jag be Frida att träda fram igen? Alla var i stor spänning vad det skulle bli för fråga. Nu kom den. Stava till råttsvans, sa Måns. Stava till råttsvans. Svans. Stackars Frida blev nervös och vimsig igen. R-O-T, började hon. Och så började hon om igen. R-O-T. R-O-T-S-V. Dum i snut, sa Måns. Och här har jag hållit på i flera dagar och försökt lära dig att råttsvans stavas med å och med två t-n. Vad nu? Ropade gamla Maja. Har herr tävlingsledaren gått omkring och talat om frågorna i förväg? Nej, naturligtvis inte, sa Måns och försökte se obesvärad ut. Naturligtvis inte. Så jag menar ju bara det att... jag menar att i skolan så fick hon ju lära sig hur råttsvans stavas. Med å och två t och så vidare. Jaha, det var den saken ja. Nu fortsätter vi, nu är det Fritz igen. Varsågod, nu ska lillkryssen från Erikslund spela en annan bit. Och lillkryssen travade fram till pianot och spelade En strömmingshandlare här bor i staden i sättning för en tass. Jaha, så är det där, det var bu, vita ko, har du någon mjölk, sa Fritz. Nej, kött publiken, nej, fel. Men den skulle ju komma som nummer två, sa Fritz och tittade frågande på Måns. Tyst med dig, sa Måns. Men du sa ju att strömmingshandlaren skulle komma först och bu, bu sen, sa Fritz. Det här går inte rätt till, sa gamla Maja och la pannan i djupa väck. Men Måns skyndade sig att kalla fram Pelle, tog ett frågekort och läste. Räkna upp 10 städer i Bulgarien och 10 floder i Rumänien. Räkna upp 10 städer i Bulgarien och 10 floder i Rumänien. Stackars Pelle stod där och såg olycklig ut. Den frågan var ju alldeles omöjlig att besvara. Nå, sa Måns med ett ondskefullt leende. Nå, blir det något svar? Det är 10 sekunder kvar. Men vet ni vad som då hände? Jo, gamla Maja i domkyrkotornet. Hon frustade till av förargelse. Och hon slog tassen i huvudet på den stackars oskyldiga gullan från Arkadien en gång till. Och så travade hon fram till estraden och tittade Måns stint i ögonen. Här försiggår något fusk, sa Maja och morrade. Fusk, sa Måns. Fusk? Hur skulle det kunna fuskas? Alla frågekort ligger ju här med baksidan upp och jag väljer dem på måfå, som det heter. På vad, sa Maja? På måfå, sa Måns. Haha, sa Maja. Måfå. Få se på det sista kortet som Pelle fick. Jaha, var det inte det jag kunde tro. Mitt härskap. Jag vill bara tala om för er att här har förekommit den grövsta orättvisa. Måns har i förväg ritat ett märke nere i hörnet på baksidan av de kort som Pelle skulle ha. Och på de korten har han skrivit alldeles omöjliga frågor, som den där om 10 städer i Rumänien. Bulgarien, sa Pelle. Och 10 floder i Bulgarien, sa Maja. Rumänien, rättade Pelle. Ja, sen har jag hela tiden förstått, fortsatte gammel Maja, att de andra deltagarna, de har fått lära sig sina frågor i förväg, fast de var för dumma och vimsiga för att kunna hålla de rätta svaren i huvudet. Ut med domaren, ropade gullan från Arkadien. Domaren ska ut, skrek hela publiken. Utom Murres släktingar från Skogstibble som var snåla och ropade. Vi vill ha tillbaks våra pengar. Och publiken såg så hotfull ut att domaren tyckte det var bäst att försvinna. Måns tog ett jätteskutt över estraden och ut på övre Slottsgatan. Och efter honom sprang Fritz och Frida och Rickard från Rickomberga och Murre från Skogstibble i en lång rad. Men gamla Maja i domkyrkotornet, hon lyfte upp Pelles ena tass och sa: Här står den verkliga segraren i tävlingen. Leve Pelle, leve han. Och alla katterna hurrade. Alla, utom Murres släktingar från Skogstibble som ropade. Vi vill ha tillbaks våra pengar.